Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som är programledare idag, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu har jag återigen en person som jag har längtat efter att få intervjua igen. Välkommen tillbaka, Yvonne Blombeck.
Tack så jättemycket, Ann.
Och vi gjorde ett jättetrevligt program, tyckte jag i alla fall, i oktober i höstas. Och då pratade du och jag bland annat om vår släkt.
Exakt. Vår släktskap.
Ja. För din farfar Frans, han var bror till min farmor Rosa.
Precis.
Och de bodde i en liten by uppe i Ångermanland. Och därför är du och jag var då?
Ja, vi är sysslingar tror jag.
Ja. Sysslingar heter det. Och det konstiga är att vi är födda samma år.
Ja, det är jätteintressant.
Ja. Men vi har inte haft så mycket att göra med varandra. Men vi har ju träffats när du jobbade här i Tyresö.
Det har vi gjort. Och jag träffade ju då din pappa, min pappas kusin,
ja,
Åke.
Exakt. Ja. Och det var ju det som var så intressant. Att vi har funnits här i samma kommun. Men nu bor du här.
Nu bor jag här sedan i somras.
Jag vet. Och faktum är att just igår var jag uppe precis i dina trakter där på Sikvägen. För att jag har en kompis som har öppnat en lokal där som håller på med sina IR-bastu. På ena änden där som hon håller på och min man håller på att hjälpa henne. Och då tog jag en sväng runt för jag hade, och då såg jag var du bodde högst upp längst bort. Ja. Du kallar det för din
trädkoja.
Din trädkoja.
Fast det är näst högst upp.
Är det näst?
Sjuan. Ja.
Är det sjuan?
Ja.
Ja. Ja. Och du ser bort till den här nya förskolan också, va? Den här som är i Fårdala.
Ja, det gör jag. Och jag ser vattentornet längst upp i.
Du ser det också?
Ja, och skogen där bakom. Och
du ser massor?
Jag ser massor.
Vad roligt.
Ja.
Ja, och du får berätta lite, för du har ju en intressant bakgrund. Berätta lite kort. Vem är Yvonne Blombeck, född Lundgren?
Precis. Ja, men jag är ju en person som jag har lärt mig i vuxen ålder att jag är en utvecklare. Jag håller hela tiden på med grejer. Jag är biolog, men jag började ju min bana som barnskötare. Och sen hade jag ju några års uppehåll på det. Jag jobbade som konditor. Och sen kom jag tillbaka till barnsköteriet. Jag jobbade med olika åldrar i alla, ja, allt från småbarn till slynglar. Men sen utbildade jag mig till biolog i vuxen ålder. Och då har jag jobbat med, ja, allt möjligt där. I den här kommunen då, som du sa, där jobbade jag ju som Agenda 21-samordnare.
Nej, det var ganska nytt, va?
Det var ganska nytt då. Det här var ju alltså Rio-dokumentet för global hållbar utveckling som världens länder antog. Det var ju 1992 och jag började 99. Och sen jobbade jag här till 2004.
Just det.
Ja. Ja. Sen halkade jag in i den politiska världen och så var jag där i 12 år. Och sen startade jag eget företag. Och sen började jag 2019 på Världsnaturfonden WWF.
Ja.
Och där jobbade jag. Till jag gick i pension 2024.
Ja, och då var du egen där ett tag på slutet, va?
Ja, mellan 2015 och 2019. Ja. Eller 2014-19. Ja, då var jag hade eget företag.
Och när du då plötsligt skulle bestämma dig för att flytta från din kommun där du bodde, ingen grannkommun precis, va? Gustavsberg?
Nej, Värmdö, det har ju Nacka emellan.
Nacka emellan, ja. Vi har skärgård tillsammans, jag
ja, ja, lite större skärgård där bara.
Jag vet, jag vet. Men då valde du att flytta till Tyresö?
Det stämmer.
Ja. Ja, hur kom det sig? Det måste vi ta igen från början. Varför väljer man att flytta från en sån vacker kommun som Värmdö, Gustavsberg till Tyresö då?
Till Tyresö. Ja, men jag bodde i hus och på marken och jag kände att dels är det inte jättebilligt att bo i hus och jag skulle ju gå i pension. Tänkte att jag ville sänka mina boendekostnader och med tanke på att man blir äldre så kände jag också att jag ville flytta ifrån det här liksom hålla på hela tiden i trädgård och tunga grejer och skotta snö och allt det där. Så tänkte jag att nej, men jag ville komma upp ifrån marken och då är det ju, då har man ju lite krav om man är som jag.
Man vill ha utsikt över naturen.
Det måste det vara. Det måste vara grönt. Men man vill också ha nära till liksom det jag hade. Jag bodde i Gustavsberg så jag hade ju nära till bussar, nära till affärer, nära till liksom service men nära till naturen. Så den kombon måste ju finnas. Sen längtade jag nog lite tillbaka till Södertörn. Jag är uppvuxen i Gubbängen.
Och din mamma bodde där?
Mamma bodde där ända fram faktiskt till nu, ja, ganska nyligen. Nu bor hon på boende, men då bodde hon där.
Ja.
Och jag har min släkt kvar, alltså stora delar. Inte sonen dock, han bor kvar i Värmdö. Men stora delar av släkten bor ju på Södertörn. Och jag har väldigt mycket vänner här i Tyresö. Ja. Förutom att jag har släkt här då.
Dig. Ja, exakt.
Men, och jag hade jobbat i kommunen, så jag känner mig liksom hemma här.
Du känner dig hemma här?
Ja.
Ja, men det är jätteroligt. Förutom att du liksom i ditt yrkesliv håller på med sånt, så har du varit väldigt engagerad och intresserad i ett speciellt ämne. Fåglar.
Ja, du tänker på fågelskådningen. Ja, den har följt med mig länge. Ända sedan tror jag att jag var tonåring. Men jag har inte aktivt fågelskådat mer än... Ja, det, jag började i 20-årsåldern.
Ja.
Och sen höll jag väl på kanske 6-7 år intensivt. Och sen blev det annat i livet. Och sen kom jag tillbaka 2011-2012. Och sen dess så har det ju varit ett stort intresse. Och ja, nu är jag ju sedan ett år tillbaka ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
Jag vet! Dessutom. Och jag är ju kompis med dig på Facebook och även kompis med din kompis. Som heter Monica Wallin, som jag känner sedan hon var liten. Mm. Eller vi var små. Mm. Och jag ser ju er åka överallt. Mm. Alltså ni är ju på massa trevliga ställen och spanar på fåglar.
Mm. Ja. Ja, det är ju så det är. Det är en hobby man kan ägna sig åt året runt och i alla väder.
Ja, ja. Precis. Ja. Och idag ska vi inte prata fåglar.
Nej.
Det ska vi göra nästa program. Ja. Jag tänkte, här måste man dra ut på saker. Vad ska vi prata om idag?
Ja, men vi ska ju prata om det här med hållbar utveckling och mitt engagemang för den globala, vår överlevnad på jorden egentligen, kan man säga. Med fokus på Östersjön.
Ja, för Östersjön tycker jag är väldigt konkret och bra, för det är ju någonting vi allihopa tror i alla fall, vi som bor här. Och ja, jag är inte 100 faktiskt på att alla i Tyresö fattar att vi är en skärgårdskommun, för vi är väldigt annorlunda, för att här i Bollmora, när jag var ung här, växte upp här på Björkbacken mitt i Bollmora. Inte 17 hade jag någon koll på att vi egentligen att det fanns så mycket vatten här. Mm. Vi var ju aldrig ute någonstans. Det fanns ju inget ställe liksom egentligen att komma ner i havet. Mm. Så det var inte förrän jag träffade min man som vi skaffade båt som jag förstod. Oj, vad mycket vatten det finns här utanför. Det var liksom Ålandsbåten innan.
Okej.
Så att Tyresö slott såg man att det var lite vatten, men man förstod inte. Nej. Så att jag tror att Östersjön, det är inte alla som fattar hur mycket Östersjön betyder för oss.
Ja, så kan det vara.
Ja. Och Tyresö ska man också säga, vår historia är ju vatten. Det är därför vi har tre kvarnhjul, för att här följer vattnet ner. Här kan man bygga saker.
Precis så.
Så vatten har ju varit väldigt viktigt för människors överlevnad.
Ja, hela utvecklingen.
Utvecklingen, ja. Men vad var din roll när du liksom började jobba med Östersjön?
Ja, men när jag fokuserat började jobba just med Östersjön, så det var ju då 2019 när jag började på Världsnaturfonden WWF. Och då var min roll programsamordnare för kust och skärgård. Och då handlade det om att jobba med kust och skärgård, inte ute i havet utan den inre delen. Och jobba tillsammans med människor och fokus på de grunda havsvikarna, där människa och naturen verkligen möts och där samspelet är oerhört viktigt. Men allt hänger ju ihop. Mm. Så att då jobbade vi ju med de här grunda vikarna, men med fokus på hela Östersjön.
Just det, okej. Okay. Och Östersjöns problematik är stort då. Jag har försökt läsa på, jag frågar en AI såklart nu för tiden. Då börjar jag lista upp olika saker. Övergödning.
Och övergödningen är ju, man kan ju säga så här, Östersjön är ju ett innanhav. Det kan ju också vara bra att prata om.
Ja.
Vi har ju liksom ett litet hål som sträcker sig genom lilla Öresund och Stora Bält. Alltså mellan Danmark och Sverige. Där det kan, i bästa fall, tränga in fräscht saltvatten.
Just
annars
det.
Så stannar ju vattnet här. Och sen har vi precis som vi pratade om det här med åar, tillflöden, det är floder, det är allt möjligt. Det rinner till vatten, sötvatten från land ner i innanhavet, som ju då hela tiden fylls på liksom med saker från land. Och det är nio länder runt Östersjön som fyller på.
Ja. Och det är bräckt vatten kan man säga, va?
Ja, det är också spännande, för att det är bräckt vatten. Men om vi tittar längst upp i norra Sverige, där är det nästan sött.
Ja, där är nästan
och
sött.
Och sen här där vi bor är det ganska bräckt. Och sen blir det ju saltare liksom, längre söderut.
Då kommer en aktuell fråga direkt som jag inte förberett dig på. Nej. Därför att nu är det ju så att vattenståndet är väldigt lågt.
Ja.
Och man säger ju att det har blåst sådana vindar så att det har egentligen blåst ut väldigt mycket vatten.
Ja, det har tryckt ut vatten.
Det har tryckt ut vatten i Östersjön.
Ja.
Så Jag har alldeles nyss gjort ett reportage om räddningen av 300 gäddor.
Mm. Jag har sett det också. Ja.
Där vid Dyviksmaren. Mm. Och det berodde på att de fastnade därför att det är så lågt vattenstånd. Mm. Och då frågar jag Rolf Stor som är ordförande i Fiskevårdsföreningen. Vad beror det på att det är? Mm. Och vi var inte riktigt säkra, men det är vindar och det är högtryck som har tryckt ut vattnet. Mm. Mm. Och då kommer nästa fråga. Kommer in vatten sen då? När?
Ja, det är ju när vindarna vänder. Nu har vi också mycket is. Ja. Så att det kommer ju vara trögrörligt ett tag. Men det här är ju bra för Östersjön i stort. Därför att sen när det liksom förändras och då kan det ju komma in jättebra fräscht vatten, vilket vi behöver för att öka syretillförseln och liksom fräscha upp det vatten som har funnits här.
Ja, men vi ser det så. Ja, vi spekulerade också att det måste vara så, har det trycks ut vattnet så måste det bli någon balans när det ska komma in. För att det är det man längtar efter, liksom. Alltså Östersjön, att man får in vatten.
Ja, det längtar fiskarna efter också, kan jag säga.
Vad beror då övergödningen på?
Ja, men det kan man säga att det är flera saker. Om man tittar tillbaka historiskt, du var ju inne på när du var liten och när jag var liten, då fanns det ju verkligen knappt någon vattenrening, utan allt spolades ju ut, rakt ut. Man trodde ju att det var ju så generellt med alla sopor, höll jag på att säga. Så det bara spolades vidare ut. Så då spädde vi på. Ja. Och eftersom vi pratar om att det är ett innanhav och vattnet stannar där, så har det spätts på. Mm. Numera så är ju vattenreningen, så att säga, från våra avlopp, den är ju otroligt mycket bättre runt hela Östersjön.
Runt hela? Det gäller även de östliga länderna?
Ja, så är det. Så och det var mycket, i och med att vi gick med i EU så fick de mycket bidrag. Så att det är liksom många år tillbaka som reningen har varit bra, eller bättre, mycket, mycket bättre.
Ja, fyller inte på samma sätt?
Absolut inte, från avlopp.
Nej, inte från avlopp.
Men sen finns det ju andra källor. Och det handlar ju om, dels kan det ju vara marken som lakar ur. Och där har vi mycket jordbruk. Mm. Då har vi också en historisk skuld, kan man säga. Förutom att vi har gjort och dämt upp med kvarnar som har gjort i den här kommunen. Så har man ju också dikat ur. Mm. Vi har dikat ur för att få jordbruksmark och skogsbruksmark. Och det har vi gjort ända sedan 1800-talet.
Ja.
Ja. Och det bara liksom dämt upp och liksom skapat räta diken. Ja, vad händer då? Det bara far rakt ut. Det som kommer därifrån far rakt ut. Och då har man också gödslat på marken. Man har liksom bekämpningsmedel. Alltså massa sådana saker har ju liksom bara fått åka rakt ut. Och det har också, kan man säga, då, skapat problem för exempelvis gäddan som vi pratade om nyss. Mm. För gäddorna som lever kustnära, de går ju upp i vattendrag och leker.
Mm. Och de går ju dit där
och de kan inte det i raka diken. Det finns ingenstans att leka. Nej, så det är bland annat sånt som jag har jobbat med, att återskapa vandringsvägar och våtmarker för att gäddorna ska kunna leka och för att dikerna då ska försvinna så man renar vattnet på vägen genom våtmarkerna.
Ja.
Så det här är liksom ett komplext problem som vi har haft länge.
Mm.
Och det är också bättre, kan man säga.
Ja, för det man gjort är väl liksom typ kolardammarna.
Mm.
Att man tänker i flera steg. Att man inte, för att jag vet ju att Fnysken, som är golfbanan egentligen, det var en sjö förut.
Mm.
När man då skulle dika ur hela, för att få motorvägen ut till Gamla Tyresö, då skapar man ju ett gigantiskt rör som går genom hela Fårdala, jag vill säga, ner mot vattnet för att man skulle få bort Fnysken och översvämningen på våren.
Mm.
Och det är så som människor har jobbat för att få jordbruksmark, att man dikar ut och man håller på.
Precis.
Men nu gör man det på ett annat sätt. Nu drar man det till sån här, tala om vad koladammarna gör med vatten.
Ja, men då, alltså alla våtmarker. Mm. Renar ju vatten.
Ja.
Det är ju så det funkar. Och det är ju en vattenrening på väg mot havet.
Dammar av olika sorter blir det. Det är stenar och det är sand och det är allt möjligt. De har ju...
Ja, det är det ju. Men det är ju en även om koladammarna är liksom, det är ju en liten våtmark. Och nu har man ju tagit upp, liksom, man har ju restaurerat koladammarna här. För att den här typen av våtmarker, som är, de är ju liksom konstgjorda på ett sätt. Ja. Och där samlas det ju. Och efter ett tag så måste man ju ta upp det här och ta om hand där det som har samlats då, övergödningsprodukter och eventuella miljögifter och sånt, så tar man ju hand om det nu så att funktionen kommer tillbaka. Ja. Ja, men för de växer ju igen liksom.
Det är jättebra.
Ja. Ja. Men det är spännande, jag kan ju berätta om en annan våtmark i den kommun jag bodde, Hemmesta Sjöäng, som är en ganska känd runt om i länet och även uppe i regeringskansliet. Där byggde man en våtmark, och då apropå det här med översvämningar. Det fanns också ett stort dike, ett krondike verkligen, det var väldigt djupt. Och sumpmark som bara liksom, ja, ingenting kunde vara där i princip. Och så hade man en gång- och cykelväg som kommunen hade byggt vid sidan om Fagerdalavägen. Och den översvämmades varje vår och höst. Och i det här arbetet då, som faktiskt Fågelklubben då i Värmdö och kyrkan som ägde del av marken där initierade att återskapa den här våtmarken, så kunde kommunen välja att antingen höja gång- och cykelvägen eller gå in och vara en del i den här våtmarken och för samma peng. De valde, tack och lov då, det senare. Och de gick in och gjorde ordning våtmarken tillsammans med olika bidrag och så. Så att den här våtmarken, den invigdes 2014. Och efter det så har gång- och cykelvägen inte översvämmats en enda gång.
Ja, men det är fantastiskt.
Och
bra.
Det är ju så våtmarker funkar.
Ja,
de tar om hand om liksom överskottsvatten och underskottsvatten. Vattnet kan liksom höjas och sänkas.
Ja. Ja. Och sen det här med döda havsbottnar. Det har man ju läst om under alla år. Mm. Och det står att stora ytor större än Danmark lider av syrebrist.
Ja.
Och vilket gör att fisken kan inte leva där.
Nej, det är ju en del som har bidragit till att torsken är borta, förutom överfisket som är såklart den största delen. Men när du har liksom ett för mycket uttag av fisk och samtidigt svåra förutsättningar för fisken att hämta livskraft tillbaka, då dör den ju ut.
Men vad gör man åt döda havsbottnar? Går det att...
Det har man diskuterat mycket. Ja. Vad kan man göra? För det är det här pratar vi djupa bottnar.
Vadå djupa bottnar?
Ja, Östersjön är ju inte platt. Ja, utan det finns ju djupa bottnar och lite grunda bottnar. Ja. Och det är de här djupa bottnarna som ligger kanske på 30-40 meter. De är liksom som hålor där du har stora problem med bottendöd. Det är också så att den övergödning som har kommit till Östersjön, den stannar också där. Vi har ju den här algblomningen varje år. Då är det ju inte bara nya alger, utan det är också det här som ligger på botten som kommer tillbaka. Alltså det finns en cirkulation i själva havet.
Okay.
Ja, och det kallas för internbelastning på det vetenskapliga ordet.
Aha.
Så den snurrar runt och på något sätt så bidrar den självt till det här. Det, liksom, det lever, det dör och det dödar sig självt. Alltså det är en väldigt komplex situation. Så det enda sättet att komma åt det är ju... Ja, man måste ju verkligen, skulle egentligen ha fiskestopp i flera år. Och då måste ju alla länder i Östersjön komma överens om det. Och sen så skulle man verkligen låta havet återhämta sig. Men nu till exempel det vi är inne på, att kommer in syrerikt vatten.
Ja.
Då hjälper ju det såklart upp. Det kan verkligen bidra till att det får en puff.
Men man tänker också... Den här, så länge du och jag har levt, det är inte så länge, men om man tittar 60 år tillbaka bara. När jag var liten, då kastade vi ut, eller när vi åkte Finlands båt, då stod man och såg hur de tog alla sopor och kastade ner dem.
Mm.
Och min man berättade att i båttidningen stod det, hur du sänker dina sopor.
Jajamän.
Alltså det var ju så man gjorde, man visade. Och när man åkte ut med bilen, då tog man hela cigaretten. Man rökte i en bil. Och det fattar man inte heller. Och sen åkte man till närmaste liksom, och så bara vände man upp och ner på askkoppen. Man öppnar, vevade ner fönsterutan och slängde ut saker.
Ja, det var så man gjorde. Ja.
Det var ju inte först det kom så här, håll Sverige rent. Så man fattar, va? Får man inte kasta saker?
Nej, på något
så att
sätt...
vi har ju liksom... Under vår livstid, det var ju inte 1800-talet.
Nej, jag vet. Jag har själv fått vara med om att ro ut. Man eldade ju sopor då på landet. Och sen det som inte gick att elda, eller det som inte gick i kompost. Det var kompost och sen var det elda. Och det som inte gick att elda, det var typ glasburkar och konservburkar. Det rodde man ju ut och sänkte i viken. Det har jag vuxit upp med.
Ja, och, men, det var ju, och då tänkte... Alltså hur kom det sig att man inte tänkte så?
Nej, men det här är ju på samma sätt som vi har tänkt. Nu är det en stor fråga här.
Ja.
För det här är på samma sätt som man har tänkt med allting egentligen. människan tänker ju att så fort vi bara slänger och stänger en lucka så är det borta.
Ja.
Så har vi tänkt med industriutsläppen, så har vi tänkt med toalettutsläppen, så har vi tänkt med våra sopnedkast som man hade förr. Man öppnar luckan och slänger, och nu är vi en ännu finlirare, om vi nu pratar återvinningen då, där vi hushållsnära ska återvinna mer och mer det. Och folk tycker att det är jättebesvärligt. Alla de här omställningarna är ju jättebesvärliga när de sker. Ja. Och sen kommer de vara helt naturliga. Man kommer inte fatta hur man kunde göra på något annat sätt sen. Men när man är i det här, det är ju kunskapen. När den ökar.
Ja.
Och när vi tittar på havet generellt. Alltså havet, oavsett vi pratar vilka hav, så är de ju överutnyttjade. Men Östersjön som är ett innanhav, det blir så otroligt känsligt. Tydligt. Det är extremt känsligt.
Ja, det är
därför att det är ett grunt hav och det är ett stängt hav. Så det är klart att det påverkar. Men soporna, som sagt, de är ju borta ur det perspektivet. Miljögifterna sprids inte längre. Utan det som idag är, om man tittar nutid, så är det två saker som är Östersjöns problem. Och det är fortfarande övergödningen. Och då är det ju läckage från våra jordbruksmarker. Och också från trafikutsläpp som trillar ner där.
Men trafikutsläpp, där har vi blivit duktiga med.
Ja, vi är ändå bättre, men fortfarande så är det för mycket kväve helt enkelt från utsläppen. Ja. Och sen är det också överfisket. Och överfisket är en stor puck.
Ja, om vi tar den då. Kollapsade fiskbestånd står det här. Och torsken i östra Östersjön är i mycket dåligt skick och även strömmingen minskar kraftigt.
Ja, och det har vi ju sett. Alltså det är ju inte så att det är nytt. Men det krävs ju modiga politiker som vågar fatta beslut och vågar gå emot lobbykrafterna.
Ja.
Ja. Men hur det har vi inte än så länge.
Men det är ungefär som det här med kissa i brunnen, och säga, liksom, hur smart det var det att kasta allt elände i en sötvattensjö. Men det här med ta död på de fiskar man ska fiska upp.
Ja.
Jag förstår inte, även fiskeindustrin, om de inte tar hand om fiskarna så finns det ingen fisk kvar att fiska upp.
Nej, det är jättekort. Jag håller med dig där. Jag fattar inte heller hur man tänker. Jag fattar inte hur man. Alltså, det blir ju. Ja, som näsan.
Ja.
Så är det. Och det är liksom, människor har svårt att tänka längre än sin egen näsa.
Mm.
Det är här och nu som gäller. Men på lång sikt så är det ju att döda sin egen verksamhet.
Näring,
ja.
Men det jag då har träffat, jag träffar ju väldigt kloka människor i vår fiskevårdsförening.
Mm.
Det är Roffe Stor och Peter Dicke. Och de ägnar sig åt att skapa de här lekplatserna för de gör ju ris, alltså slänger ner granar och allt vad de gör för någonting. Pratar ju, de mäter fiskbestånd, deras grej, och de fiskar ju också. Men de fiskar ju inte på fel tider, de kollar upp den här gäddviken där får man ju inte fiska alls, där är förbud. Så de är ju själva med på det. Och det är samma sak med viltvårdare, om man är jägare, så jägare är också väldigt inriktade på att vi ska inte skjuta dem. Alltså, man har ju reglerat, eller hummerfiskar, eller?
Ja.
Du ser inte lika positivt.
Nej, vi ska kanske inte gå in på jägarsläktet i det här programmet.
Ja.
Men om vi pratar fisket då, så du pratar ju om fritidsfisket.
Ja.
Det här är ju inte yrkesfiskare.
Jag vet.
Ja, och det måste man ju skilja på.
Ja.
För det stora fisket, det är ju inte. Det växer ju såklart, fritidsfisket växer, men om vi också tittar tillbaka på när du och jag var mindre, då hade vi ju ett kustnära yrkesfiske.
Ja, det har vi inte längre.
Jag hade ju en släkting då på vår sida, på farmors sida, som en halvbror. Han var ju ute och fiskade, han fiskade torsk och liksom.
Och vi hade fiskarfamiljer här i Tyresö som
har levt på det. Det var ju stort.
Det var stort.
Det var ju stort. Och jag känner ju flera då, med tanke på det jag jobbade med kust och skärgård, så har jag ju träffat de här Rune Wikström och Anders Jansson på Orne och alla de här. De som ju hade en verksamhet, och det finns ju ingen idag som kan ta över den verksamheten.
Nej.
Eller vill ta över den, för de får inte upp någonting.
De får inte upp någonting.
Och det är ju, alltså man kan säga att för ett antal år sedan, det är ju många år sedan som västkustfisket då blev, man förbjöd helt enkelt en hel del av miljöskäl.
Ja,
och då helt plötsligt tillät man de här stora trålarna att de skulle gå in i Östersjön istället. Som kompensation. Helt idiotiskt.
Hur kom det sig?
Ja, därför att det är politik.
Ja, det
och
är
lobbykrafter.
Stora ekonomiska intressen.
Ja,
men de fiskar ju bort sin egen framtid.
Det är
framtid.
Det jag säger att de gör. Men så här ser det ut. Och det här är ett jätteproblem. Och det här skulle vi behöva sluta med.
Mm.
Men, nu kommer vi till men. Allting hänger ihop. Vart tar det de fiskar? Vart tar det vägen? Ja, det blir djurfoder.
Ja.
Mm. Och hur, om vi tittar nu på den industrin. Alltså galet billig odlad lax som är standard. Folk äter det som vardagsmat, jag vet inte hur ofta. Man äter billig kyckling.
Mm.
Allt det här, liksom billiga, alltså allt ska vara billigt. Mm. Vi pratar ju jämt om det, men man klagar på maten ska inte vara dyr. Mm. Den ska inte kosta någonting. Nej, då får man de här effekterna.
Ja, exakt.
Ja. Mm. Så det, nu skäljer jag lite på människor.
Ja,
för man är en del av den här.
Jag vet.
Att köpa det där, exakt. Då är man en del av den industrin.
Jag fattar.
Så det måste man ju ha klart för när man går på affären.
Ja. Du har rätt.
Hur kan man undvika att vara en del av den affären?
Ja, och vi...
Det är att låta bli att äta sån mat. Då kan man ju prata om Världsnaturfonden.
Ja, men jag är inne i samma ångest. Vi beställer vårt kött från Gröna Gårdar, heter det. Det kostar 3 gånger mer än affären.
Ja.
Bara för att vi inte... Jag som jobbar en gång på Scan och vet hur det gick till. Ja. Mm. Jag hittar ju inte... Alltså, jag vet inte vad jag vågar köpa nu när... När det är utländsk kött och en massa saker. Och nu när, så det finns mycket saker som man känner.
Det finns mycket man kan prata om där.
Men nu fortsätter vi med Östersjön.
Ja.
Miljögifter.
Ja, de har ju också minskat kraftigt.
Ja, PCB.
Ja, har också minskat.
Men plast och läkemedelsrester är fortfarande ett hot mot ekosystemet. Står det här när man googlar? Enligt Världsnaturfonden?
Ja, det är ett problem. Men just i Östersjön är inte det, alltså det är inte det stora pucken.
Det är inte
nej,
det,
nej. Men där är ju samma sak. Ta hand om din plast.
Ta hand om din
Släng
plast,
den inte ut i naturen.
Nej.
Det gör och sopa inte ner läkemedelsrester i avloppet.
Nej. Precis.
Det är 2 enkla ting.
Och du har varit med om olika projekt. Jag hittade ju det här projektet Återskapa Östersjöns livskraft.
Ja, precis. Ja, det är ett av mina projekt som jag jobbade med. Och där började jag faktiskt med från ax till limpa. Jag skrev ansökan ihop med kollegor, sökte pengarna, fick pengarna, genomförde projektet.
Ja, och det som är så bra, för det är det, i och med att jag ibland blir... Jag ska inte säga att jag brukar kalla mig politiskt deprimerad, kallar jag mig för att jag har hoppat av politiken och ser inte alltid att man gör rätt grejer. Men jag gillar ju sånt där bra råd.
Mm.
Och det tyckte jag när projektet Återskapa Östersjöns livskraft, när jag googlade den runt omkring. Därför det stod liksom massa bra saker som folk måste veta. Och jag tänkte när vi pratade, det sa jag till dig innan, det här vet väl alla? Men det vet de inte.
Nej.
Och vi som är gamla båtägare, vi läste ju såna här tidningar hela tiden när man höll ordning på fågelskyddsområden och allt vad det var för någonting. För man visste att här ska man inte vara och här får man inte ens paddla, för då blev fåglarna ännu mer rädda, för hörde de inte ens att man kom. Vi kunde massa saker då, men idag säger du att det är väldigt många unga människor, människor med snabba båtar som inte riktigt, det är en ny generation båtmänniskor, eller?
Ja, det är absolut, det är ju fler som har båtar. Så att säga, vi har ju fått en bättre ekonomisk standard i Sverige.
Ja.
Så är det ju. Och då har fler råd att ha båtar. Vilket i och för sig är trevligt och positivt att man kommer ut. Så det är inte fel idé. Och alla ska man ju inte dra över en kam. Men att det kan saknas kunskap om. Vilket ju också hänger ihop med att människan i stort då. Speciellt i storstadsområden har kommit bort ifrån naturen.
Ja.
Man är ju inte en del av naturen längre. Och då har man inte koll på det man gör. Hur det påverkar naturen.
Nej. Och det här med fågelskyddsområden, där går dina 2 stora intressen ihop.
Precis.
Jo, men berätta, vad är ett fågelskyddsområde?
Ja, men ett fågelskyddsområde är ju ett område där fåglar behöver ha skydd delar eller hela året. Det är antingen delar av eller hela året. Och fågelskyddet behöver de ju ha för att kunna få häcka i fred och kunna föda upp sina ungar. Och då finns det ju många arter som har det tufft också att hitta föda. Såklart. Och då skapar man ett skydd för dem. Så att då får man inte, där är det tillträdesförbud. Och det kan ju sträcka sig även ut i vattnet.
Ja. Ja, det brukar vara bra skyltar på sånt också.
Det är bra skyltar. Och det ligger också bojar i vattnet som visar på. Så att
där får man inte lägga till.
Där får man läsa på.
Nej. Och sen en annan sak där med elda.
Mm. Man ska ju bara elda på, nu är det ju många gånger eldningsförbud totalt också därför att det är så torrt.
Ja.
Men när man kan elda så ska man ju elda på grillplatser så att säga, där det är anordnade platser. Och inte på, absolut inte på berg eller klippor, för det spricker ju.
Ja, för båtmänniskor som jag kom, i alla fall, då hade man liksom en egen liten klotgrill med sig. Så man satt ju aldrig och eldade. Man gick ju aldrig ut i naturen och bröt pinnar och eldade på det viset.
Nej.
Det var liksom inte, man har ju med sig hela sitt kök i båten.
Ja, och en period så hade man ju med sig sådana engångsgrillar som man sedan lämnade efter sig.
Det var
och som,
fruktansvärt.
Det är helt galet. Så att, ta med egen grill och se till att den är ordentligt släckt när du tar den med dig tillbaka.
Bra råd där. Ja. Nu känner jag som en så här bra pekpinne-människa. Och sen det här med skräpa inte ner. Jag som har tillbringat mina somrar på västkusten, en av våra grejer var när man nere i Fjällbacka så finns fullt med öar, det var skattjakt. Alltså vi hoppar runt där på öarna och leta, för det flöt i land så mycket grejer. Mm. Ibland vackra saker som lite ved och sånt, men extremt mycket skräp.
Mm.
Och det här var ju typ 70-80-tal.
Mm.
Nu var där i somras inte lika mycket skräp längre som jag kom ihåg att det var.
Mm.
Så att någonstans, någonting har ju man förhoppningsvis lärt sig.
Mm.
Men när jag i alla fall var i Stockholms skärgård så har det varit väldigt mycket liksom, projekt. Att man håller skärgården rent.
Ja.
Det finns bajamajor, DAS, det finns... Naturskyddsföreningen som har grejer, det finns Skärgårdsstiftelsen som har.
Mm.
Är det mycket skräp i Stockholms skärgård?
Det är mindre skräp i Stockholms skärgård än på västkusten.
Men ja, visst är det?
Ja, det är det. Men det där flyter ju, där har du ju hela Atlanten.
Havet,
som liksom, ja. Det är ju stora havet där, så att det kommer ju mindre här. Men, och sen är det väl också periodvis. Och jag tror att gör man kampanjer så blir folk mer uppmärksamma.
Ja,
ja.
För man går liksom och plockar, kommer man till en vik och några där innan, då svär man och så hjälps man åt att plocka upp det. För det finns ju sopgrejer, det finns ju ofta bra alltså.
Ja, det gör det, men det kan också vara på väg att försvinna. Jag tänker också ofta så, det är samma som när man fjällvandrar. Alltså det man har med sig ut tar man med sig tillbaka.
Ja.
Det är en enkel regel. Så behöver man inte tänka att man ska leta efter soptunnor, utan det man tar med sig ut tar man med sig tillbaka.
Ja, och det, när det gäller fjällen tycker jag, där händer det ju så när det var covid. Att en massa människor gav sig ut som inte kunde vandra.
Ja.
Då skräpades ner väldigt mycket mer.
Ja.
Men innan dess så var det ganska...
Ja, det är lite samma där. Och det är samma med havet.
Det är samma sak med havet. Ja. Väl schysst fisk, har du, står det också. Vad då schysst fisk?
Ja, men då är vi tillbaka på vad man ska äta. Och då är det så att WWF har en väldigt, väldigt bra matguide.
Ja.
Som man kan ladda ner i mobilen. Och där kan du se precis allt. Allt ifrån frukt och grönt till kött.
Aha.
Apropå det du var inne på. Och fisk.
Ja.
Och där du får röda, gröna och orangea ljus. Vad kan man äta?
Kan du gå i affären med den appen?
Jajamän.
Och kolla?
Ja, så kan du se vad ligger det här då? Är det en pangasius? Ja, vad är det för någonting? Då slår man upp det i appen där. Vad säger WWF om den? Kan jag köpa den eller inte?
Okay.
Är den schysst eller inte?
Och då får jag fråga, vilken fisk, om man nu är fiskmänniska, vilken fisk är okej att äta så man känner att den inte blir uppväxt på kannibalism, fiskmjöl och allt
nej, men där? Alltså det är ju, då ska man ju säga att laxen är ju röd.
Mm.
Ja, rött ljus. Kravmärkt lax, odlad, den kan du äta.
Men vad är en kravmärkt lax då?
Den är miljömärkt och då är den uppfödd på ett sånt sätt så att den är kollad att det är schysst från början till slut.
Okej,
är
det?
Och så det finns inte, alltså jag kan inte generalisera för det är verkligen olika. Och den där fiskguiden och hela matguiden, den uppdateras ju varje år.
Ja, så det är kravmärkt som gäller när man ska äta fisk, tycker du?
Det kan man säga, men det behöver inte vara. Det finns också MSC-märkt, alltså miljömärkt fisk. Men då är det inte all MSC-märkt.
Nej.
Men sej är bra, kolja är bra. Alltså, så, men det är ju inte torsken och inte laxen. De kan man säga, det här vanliga vi vill ha, strömmingen, det är rött, ljus. Så det finns mycket, men matguiden, ladda ner den och kolla.
Ja, så kommer vi in till ett ämne här då, om man har båt. Där är det mycket regler och jag tycker i och för sig att båtklubbarna är duktiga på att upplysa sina medlemmar vad som gäller.
Mm.
Och det är alltid nya regler. Så man försöker följa så gott det går och där handlar det om att man rengör båtbotten miljövänligt och att man tömmer båttoaletten och allt det där och använd miljömärkt drivmedel och allting sånt. Och jag tror att alla båtägare kämpar på så gott de kan med dem. För att, i alla fall segelbåtarna, vi som rör oss långsamt genom skärgården. Ja, nu är jag inte där längre, jag ha en liten båt uppe här i Dalen istället. Nästa punkt som handlar också om miljömärkt, hur man ska tvätta och rengöra hemma. Då ska man använda tvätt- och rengöringsmedel, tvål och schampo som är okej, för annars kan de vara riktiga havsmarodörer.
Mm. Ja, då kan man säga att allt som kommer igenom från reningsverket, det kommer ju till slut ut i havet.
Ja.
Ja. Och reningsverk är ju också biologiska. Ja. Det är ju mikroorganismer som renar. Och om du då har ett tvätt- eller rengöringsmedel som innehåller någonting som är giftigt, klor till exempel,
ja,
då dödar ju det reningen i reningsverket. Och därmed så funkar inte reningen och då går ju giftet ut.
Och det är någonting som jag undrat över hela tiden, det här vad man får hälla i toaletten. Eller, ja. För väldigt mycket saker så står det liksom att det är miljöfarligt och man ska lämna det på Petterboda om man här bor här i Tyresö. Men klor?
Det är giftigt så in i bängen.
Ja, klor, men det är ju sånt där man rengör ibland. Klorrengöring och allt vad det är för någonting.
Nej, det gör man inte.
Nej.
Jag har inte använt klor på många år.
Nej, men det
men det finns att köpa.
Det absolut finns där bland alla mina burkar som är, eller flaskor som är 40 år gamla.
Okay.
Där det står där sån här fläckborttagningsmedel eller vad det är. Det är bara en massa... Jag kör inte med sånt längre. Vi har inga små barn.
Lämna på miljöstationen.
Jag lämnar på miljöstationen, ja, precis. Men annars då, vanliga tvättmedel, då, kan de också vara...
Jag tror numera att det i princip kanske bara finns, men det är ju bara att kolla efter att de är svanenmärkta eller bra miljöval eller,
precis, man kollar på sådana grejer. Och det kommer sista punkten här i alla fall på det jag hittade. Lämna på miljöstation apotek, lämna alltid dina färgrester och kemikalier till miljöstation. Gammal medicin går till apotek.
Jajamän.
Så man ska inte heller spola ner?
Inte spola, absolut inte spola ner, för det kan inte reningsverken ta hand om. Och många av de här ämnena är ju hormonstörande.
Ja, som alltså, p-piller.
Exempelvis, och då påverkar ju det fisken som då får problem med alla möjliga konstiga skador.
Tyvärr kissar vi ut en ganska stor del av vissa
mediciner. Det gör
mediciner
vi också, men det
går inte någonting åt.
Inte i nuläget.
Nej. Har du några andra grejer just där på projektet Återskapa Östersjöns livskraft?
Alltså, det där som du tog upp, det är ju generella råd till alla. Men i projektet så jobbade vi med otroligt många stora naturvårdsåtgärder. Det var ju det jag mest gjorde.
Jag tänkte vi skulle tala om våra lyssnare och de skulle göra.
Ja, det kan man göra, absolut.
Men fortsätt.
Så att det som vi gjorde där, det var då att vi jobbade med 5 olika partners i Höga Kusten, i Stockholms skärgård och i Kristianstad vattenrike.
Mm.
Så att det var från norr till söder. Och det vi gjorde där, det var att vi återskapade massor med våtmarker. Jag kan säga att resultatet då, det var 27,8 miljoner. Det var ett jätteprojekt det här.
Mm.
Och då jobbade vi bland annat då med Länsstyrelsen i Västernorrland och i Stockholm. Jobbade med Skärgårdsstiftelsen. Jobbade med Kristianstad vattenrike. Och vi jobbade med sportfiskarna, apropå dina fiskevårdsvänner. Så jag jobbade väldigt mycket med sportfiskarna. Vi genomförde i det här stora projektet som höll på då i 5 år. 10 våtmarker. Vi hade återskapade 10 fiskvandringsvägar, apropå gäddorna då. 4 undervattensängar. Jag var 17 i det då, kan man säga. Det är bland annat ålgräset. Eller i Stockholms skärgård, som inte finns mycket ålgräs, så finns det andra växter som nateväxter till exempel, som växer på mjuka bottnar och som har rötter. De är ju jätteviktiga för att fisken ska kunna ha både föda och gömma sina yngel.
Yngelodlingar,
precis.
Det vet alla som har akvarium.
Ja, till exempel. Det går till. Så 4 sådana återskapade vi. Och bland annat då i vattenriket var det väldigt mycket ålgräs. Och ålgräset, det är ju jättebra, för det är också en kolsänka. Ålgräset och även nateväxterna då, men ålgräsängarna är väldigt viktiga för att ta upp koldioxid.
Men hur gjorde ni då? Hur sätter man igång?
Plantera.
Man planterar
stycke för stycke.
Men vadå? Är det någon som dyker ner?
Jajamän, jättekomplicerat. Men det gjorde vi i det här projektet. Det med att man har så mycket pengar, då kan man göra såna stora saker. Vi gjorde också 2 väldigt spännande stenrev under ytan. Och det gjorde vi dels uppe i Roslagen utanför, nedanför, nu ska vi säga, Kapellskär. Och vi gjorde det också i Södertälje. Det här är ju Furusundsledens olika delar av Södertälje kanal. Smalt, det blir väldigt mycket erosionsskador från de här stora fartygen som går förbi. Och där gröps ju ur hela bottnarna. Så det finns ju inga förutsättningar för liv, utan det är ju helt dött. Och då provade vi att lägga ner väldigt mycket stor, alltså sten. Mm. Så vi skapade rev under ytan som då skyddar det innanför. Så meningen är att det ska liksom komma tillbaka livet innanför. Ja. Men att också själva stenreven skapar liv i sig. För där planterade vi också tång på de här stenreven. Så att man får tillbaka fisken helt enkelt. Att den kan komma tillbaka.
Men du, får jag fråga, för att vi har släktingar som har ett ställe på Tynninge där vi, och där går ju stora båtarna förbi. Ja. Och under de år vi har varit där, sen jag var 40 år tillbaka, från början så växte det nästan ingenting i vattnet. Och sen plötsligt kom tången tillbaka. Mm. Och då frågade vi, hur kan det komma så att det blir tång nu? Och då sa man att det var framförallt Henriksdals reningsverk som hade blivit bättre på rena.
Mm,
och sen har man gjort någonting, så plötsligt så är det... jag vet inte vad vi kallar det där konstiga trådiga som man fastnar med fötterna i. Det var något sån här som man inte gillade.
Ja, trådalger.
Ja, det kanske
eller,
var.
Jag vet inte exakt.
Men det var sånt där när det plötsligt såg ut som att det här gick det nästan inte gå. Eller, och nu är det, ser det friskt ut. Det ser, man tittar ner i vattnet och det ser ut som att det är någonting som är bra för fiskarna.
Just det.
Ja, så att det blev ju bättre under alla de här åren som vi tittar ner i vattnet.
Och det är ju så det funkar. Jag kan säga också att vi gjorde 6 lekplatser för gädda och abborre. Ja. Och vi gjorde 18 strandängar. Så det här är liksom resultatet av alla de här grejerna.
Men vad roligt!
Vi hade 2000 skolelever som var ute i havet. Fick möjlighet att komma ut och vara med. Vi hade över 2000 personer från allmänheten som var med i olika aktiviteter som vi genomförde där. Och vi hade 3 stycken olika livestreamar under ytan.
Aha, vad roligt.
För att man kunde titta på vad som simmade förbi. Så det här var ett fantastiskt projekt verkligen.
När pågick det här?
Ja, det pågick mellan 20... När började vi? Vi började 2020. Precis när coviden slog till, kan jag säga. Då startade vi upp det här projektet, så det var helt galet. Vi fick inte träffa varandra på 2 år. Men det gick att genomföra ändå.
För man fick ju vara utomhus.
Ja, men vi fick inte träffas. Alltså man fick inte resa. Vi kunde inte träffa våra partners. Alltså, ja, så att det var väldigt speciellt att genomföra allt detta på distans. Men vi lyckades ändå. Och sen så avslutade vi hela 2024. Så det var det sista jag gjorde faktiskt.
Det måste vi känna väldigt bra.
Det är jättekul.
Jättekul. Och
det är
jättekul.
För det som är så häftigt när man gör saker, det är ju att naturen svarar.
Ja.
Naturen återhämtar sig verkligen. Ja. Och det är så oerhört tydligt. Jag har ett jätteroligt annat exempel som jag måste berätta om.
Ja.
Och det är att vi återskapade en vandringsväg. Här har vi ju kvarnar. Ja. Det har vi ju gjort genom åren på olika ställen. Och i många bruksorter så finns det ju liksom uppdämda vatten och stora dammar. Och det här är ju fantastiska fina miljöer som är kulturmiljöer idag. Och bland annat finns det en sån uppe i norra Uppland. Finns ju flera där. Men Hargs bruk är ju då ett sånt. Det finns en väldigt fin ett bruksmiljö och en damm. Där återskapade vi en fiskvandringsväg. Inte genom att riva hela dammen.
Mm.
Utan den gjorde vi tillsammans med Upplandsstiftelsen. Då gjorde vi som en meander. Det vill säga att en zigzackande slinga. Som slingrar sig. Bredvid dammen.
Ja.
Från dammen och ner till Hargsån.
Ja. Ja.
Och det här är ganska högt fallhöjd eftersom vi pratar om en uppdämd damm. Så det är 4 meter i fallhöjd. Det har blivit som nästan en liten fors.
Okay.
Och där, den öppnades upp. Och det här var då 2021 eller 22 vi öppnade upp den då. Eftersom det här hade pågått arbetet med att bygga den. Och det tog 2 veckor. Så kom fisken tillbaka.
Just det.
Och klättrade upp alltså.
Klättrade upp, ja.
Och idag håller det här på att bli norra Upplands bästa havsöringsvatten.
Fantastiskt.
Ja, helt otroligt.
Ja.
Så det är, alltså det är varje gång man har gjort det här. Jag har gjort så många våtmarker.
Ja, ja.
Så många fiskvandringsvägar. Så många liksom öppnar upp där. Och det är så kul att se.
Det är verkligen,
ja. Och, det, och då kan man ju verkligen, ja, vi pratar ju mycket om gäddan, jag måste ändå säga det, för Östersjön, den stora Östersjön är ju liksom ett jättedilemma. Men, och vi var inne på strömmingen som ju, torsken är ju liksom en utsjöfisk, men strömmingen är ju en kustnära fisk som ju också håller på att helt försvinna.
Varför då?
Det är också fisket, delvis är det det, så... Fisket tar ju upp strömmingen i utsjön. Ja. Och då är det för lite fisk som helt enkelt kan komma in och leka.
Ja.
Och sen är det ju också så att vi har fått väldigt mycket spigg i våra vikar. Det tror jag nästan alla som idag bor ganska nära kusten och nära en grundvik ser. Och sen ser det ju bara en surja. Det finns liksom inte tång, det finns inte sjögräs. Det är bara en surja.
Ja,
liksom.
Exakt. Ja.
Och det här är ju då en orsak och verkan kan man säga. Så att du har ont, gäddan har ont om lekplatser, strömmingen håller på att försvinna, abborren har också ont om lekplatser. Och då kommer spiggen, den är en sån här generalist som kan leva lite hur som. Och det är också en rovfisk.
Aha.
Så när de här få gäddorna och abborrarna försöker lägga sin rom i de här vikarna då som är spiggövertagna.
Äter inte gäddor spigg?
Jo, men de hinner aldrig bli så stora för spiggen äter upp gäddan först.
Ja.
Så att, och sen är det också så att spiggen äter inte bara fisken, utan spiggen äter också de här pyttesmå kräftdjur och små betare som normalt håller rent på de här algerna. De håller trådalgerna borta. Aha. Men spiggen käkar upp dem också. Så det blir liksom en effekt av det här. Blir att övergödningen förvärras i grunda vikarna.
För att det som är så fascinerande nu vid Dyviks lövängar, att det var 300 gäddor där inne i Dyviks maren.
Ja,
det hade de ingen aning om att det var så många där.
Just det.
Så att det fanns ju, men de var inte, alla var inte stora.
Nej.
Men det fanns.
Ja, det är ju jättekul. Ja. Och det betyder ju på att det finns någonting bra.
Ja. Men när så vi har... man måste hålla igång även en predator som gäddan.
Ja, gäddan är viktig.
Både
gäddan och strömmingen
är
viktiga för att hålla övergödningen nere.
För att hålla balansen.
Så när vi har jobbat med det här, det är därför vi har jobbat så mycket med gäddelar i de här kustnära projekten. För när vi öppnar upp fiskvandringsvägar, skapar våtmarker, då skapar vi förutsättningar för gäddan och abborren att kunna vandra upp från den grunda viken. Leka, lägga sina rom, få upp ungarna i lugn och ro.
Var lägger de romen någonstans?
Upp i våtmarkerna.
De lägger dem där?
Exakt. Och sen går ungarna ut och då är de tillräckligt stora för att rå på spiggen.
Aha, okay.
Så får vi fortsätta med det här. Får man fortsätta jobba med det här med våtmarker och fiskvandringsvägar. Då kommer ekosystemet liksom att återhämta sig där ute.
Men du har gått i pension.
Ja, jag kommer inte göra det, men det är fler som kan göra det här.
Vilka jobbar med det här idag? Vilka är det som håller på med sånt?
Ja, men alltså, sportfiskarna jobbar ju jättemycket med det här.
Ja, de gillar ju sånt här.
Ja, de jobbar jättemycket med det här. Men även länsstyrelserna, även många kommuner. Alltså det är många som jobbar med det här, så att det är inte bara, det var inte bara jag. Och även mina kollegor fortsätter ju efter mig.
Ja, om man då ställer en, nu pratar vi Östersjön, då är det ju så att Tyresö har en del av Östersjön. Kallfjärden och Erstaviken och sånt, de här jättenära. Hur mår de vattnen, vet man det?
Det kan jag inte svara på, för jag har inte jobbat med dem, så kan jag säga. Det jag känner till är ju där jag har varit.
Okay.
Ja, och då känner jag ju mera egentligen till Värmdö, där bodde jag ju 28 år.
Ja.
Ja, så att, hur de
och
här...
hur är det kring Värmdö då?
Ja, men det är också olika. Ju mer instängd en vik är, desto tuffare kan den ha. Men det kan också vara ett skydd.
Ja.
En tröskel kan också vara ett skydd. Så att det beror ju också på hur det ser ut runt omkring.
Ja.
Om vi tar Erstavik som där har stora skogsområden runt omkring, kanske den inte är så påverkad. Men jag ska inte säga verkligen. Då tror jag kanske Dyvik där du har mera fritidshus som är i närheten och du har fler enskilda avlopp, så kanske den mår sämre.
Och där har ju länsstyrelsen bestämt vid Dyvik, både vid Dyviksmaren och utanför där, att det är förbud mot att fiska året runt.
Ja,
för man vet att där finns det gäddor. Så någonstans har man ju liksom blivit medveten om var de finns också.
Ja, men länsstyrelsen, jag har jobbat mycket med länsstyrelsen, så att man har stenkoll. Absolut.
Har du mer såna här roliga saker som du har fått äran och nöjet att syssla med?
Ja, men alltså, det finns ju en sak om vi nu pratar. Vi har ju varit inne mycket på det här med båtfolk.
Ja.
Och
de är ju ute mest, tror jag. Har koll.
Ja, de har stenkoll, absolut. Ja. Och då är det ju så att man ankrar ju i de här grunda vikarna. Och även det kan ju skada. Man kan riva upp tången eller du liksom river upp bottnarna och ja. River sönder. Så. Och då finns det ju vissa ställen där det är väldigt populärt. Och ankra bland annat ute på Ålö. Det ligger ju visserligen då i Haninge. Men det är ju en grannkommun. Och där har Östermarsfladen som är jättefin och skyddad havsvik. Det är väldigt populärt. Där jobbade vi tillsammans med Skärgårdsstiftelsen. För att se om man kunde få folk att lägga till vid boj istället.
Det är och klart, det vill man ju helst.
Det är det bästa. Men gick det också att lägga till med boj? Var det smart att göra det? Alltså det var ju ett testprojekt som vi jobbade ja. Med. Så och det väl, där har vi lagt i bojar.
Och det blev väl väldigt poppis?
Det blev väldigt bra. Ja. Så att vi har lagt i både bojar som man kan lägga mot land men också flytbojar
ja.
Ute.
För man vill ofta lägga, när man inte vet hur vindarna blåser, lägger man sig gärna på svaj som
exakt,
det heter.
Exakt.
Och då vill man bästa er, för då sover man dåligt för man vet inte om man draggar.
Nej, exakt så. ja. Men det här är ju då tunga flytbojar som sitter väldigt fast förankrade.
Bra.
Och på dem så lät vi också, det här är ju också spännande när vi pratar tång, hur 17 gör man för att plantera tång? Alltså tången är ju superromantisk, den ja. Leker ju bara i fullmåne och i vissa väderlekar.
Ja.
Så här kan man ju då testa, och det gjorde vi då, hänger man tång, liksom tångruskor på bojlinerna och sen så trillade de här små tångbebisarna ner på bojstenen och etablerade sig. Så här har vi också etablerat blåstång
roligt.
Och återplanterat ålgräs.
Vad roligt!
Så det är många fina saker man kan göra. Det är så roligt att jobba med konkret naturvård för det blir så bra.
Ja, jag fattar. Vilket drömjobb du
ja, det var drömjobb. Ja, det var det verkligen. Ja. Ja.
Alltså, egentligen skulle jag vilja prata även med dig om det här med att man nu fått en nationalpark, nämligen
ja,
Skärgården.
Ja.
Men jag tror inte vi hinner det här programmet. Jag tänker att du ska komma tillbaka, då skulle vi kunna prata lite mer om det.
Mm.
Och för att där finns det ju särskilda fågelskyddsområden också där.
Mm. Mm.
För vi ska prata om fåglar.
Också ja, precis.
Ja. Birdies, som vi brukar säga ibland ja. Hemma.
Ja.
För att vi i vinter har vi matat fåglar så det står härliga till. Och vi har till och med koltrastarna har vi börjat att mata på marken, för de är så många.
Mm.
Och då kom hjortarna.
De älskar också fågelmatningen.
Ja, så att vi har ett elände med hjortar.
Mm.
Ja, men det är väldigt kul nu när man har matat fåglar. Eller kul att mata fåglar. Men de behöver, den här vintern var så tuff.
Det har varit tufft. Ja,
så att man
absolut.
Behövde mata
ja,
fåglar.
Absolut. Ja. Och det är ju jätteroligt att mata fåglar. Det är ja, ju det så är himla kul att sitta och titta på. Och det är väldigt socialt. Alltså man umgås med... Ja. Ja, och lär sig.
Ja.
Man lär sig mycket om fåglar.
Och de här koltrastarna står ju nästan och väntar på en.
Oh ja.
Alltså.
Oh ja.
Och min man, han går ut med träskor där i snön. Mm. Så bara flockas de kring honom och ser, kom med maten nu, kom med maten nu. Mm. Så att det är ju roligt också att känna att man gör någonting bra. Även om
så
det
är
bara
det.
Lite fågelmatning. Ja, men fåglar uttaget tycker jag vi ska prata om. För att du är alltså ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
Så är det.
Ja, och då kan vi få lära oss lite. Och vilka fåglar vi är här ute. Och vilka fåglar du ser från 7:e våningen på Sikvägen. Tack så mycket Yvonne Blombeck. Mm. Som jag då är släkt med i tredje led. Min farmor och din farfar var syskon uppe i det fattiga Ångermanland.
Ja. Precis.
Ja.
Ja, tack själv.
Ja, tack. Och jag som har fått det här trevliga samtalet. Jag heter alltså Ann Sanningen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.